Och det är ju en otroligt förundrande del i evangeliets budskap att Gud går ner till jorden och blir människa för att bo mitt bland skapelsen på hennes egna villkor. Och det är min andra punkt idag, att Gud blir människa i det utsatta och det ödmjuka. För Israels erfarenhet av Gud som vi läser om genom hela Gamla testamentet är ju att folket är beroende av Gud. De behöver Gud för beskydd, för mat och för hopp om deras framtid. Vi ser att Gud är skaparen som ger liv till hela världen. Vi ser att han är befriaren som delar på havet för att de skulle kunna fly från slaveriet. Vi ser att han är beskyddaren som leder folket genom öknen och förser dem med mat för att bevara och skydda deras framtid. Och här i julevangeliet ser vi att Gud vänder upp och ner på allt detta och intar själv det här beroendeställningen som folket hela tiden har haft till honom. Nu är det plötsligt Gud själv som hamnar i läget av att vara beroende av att andra ska ge honom mat och beskydd och trygghet. Han behöver Maria och Josefs omsorg och beskydd och någon att ge en plats för dem att bo på. Han dundrar inte in i makt på en ståtlig tron som han skulle kunna göra, utan han kommer in mitt i människans brustenhet, i utsatthet och enkelhet i en krubba där han är fullt Gud och samtidigt fullt människa. Och det här beskriver Paulus i andra Korintherbrevet 8, vers 9. Då skriver han att ni känner ju vår Herre Jesu Kristi nåd. Han var rik men blev fattig för er skull. För att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. För visst är det lätt för oss idag när vi tänker på julen att vi tänker på det här varma och goda. Själv tänker jag på alla goda dofter och på mat och godsaker och gemenskap som julen består av. Men ändå var ju själva födelsen av Jesus och hans första tid i livet en helt annan verklighet. Han gör inte entré bland kungar, skriftlärda. Utan han föds i väldigt enkla, mänskliga och sårbara omständigheter. Och vi får också se i Matteus evangeliets andra kapitel att hans första tid i livet också innebar en fara för sitt liv när kung Herodes krävde att barnet skulle dödas. Redan i födseln så var han alltså en människa på flykt. Och förutom den kontrasten så präglas ju julevangeliet dessutom av den här kontrasten mellan att om en Jesusbarnets livsvillkor å ena sidan och Jesusbarnets identitet som Messias å andra sidan. För hans livsvillkor präglas ju av det här politiska förtrycket och sociala enkelheten. Det präglas av värdfamiljens trångboddhet som medför att Jesus och familjen fick hålla till godo till stallet där djuren bodde. En foderbehållare fick tjäna som hans första barnsäng. Men trots omständigheterna så är det här lilla barnet som identifieras som det israelitiska folkets frälsare. Och så här skriver Paulus återigen i Filipperbrevet 2, vers 6-8. Han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte. Utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Jesus kom ju aldrig för att utnyttja sin makt eller utnyttja att han var Gud till sin egen fördel. Utan han valde istället att bli människa precis som oss och en tjänare åt alla. Och han till och med gick så långt att han tillät sig förödmjukas och var lydig Gud genom att gå vägen till korset. Och min tredje och sista punkt idag handlar om vem Jesus kom till och vilka som först fick vara vittnen om hans ankomst. Vilket ju var helt vanliga människor. Och en väldigt stor del av julevangeliet kretsar kring ett gäng herdar som får vara några av de första vittnena till det här lilla barnet. Så vi fortsätter läsa julevangeliet tillsammans där vi tog vid. I samma trakt fanns några herdar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem. Och de blev mycket rädda. Men ängeln sa, var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var det tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. När änglarna hade lämnat dem och återvänt till himlen sa herdarna till varandra: vi måste gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som var sagt till dem om detta barn. Alla som hörde det förundrades över vad herdarna berättade för dem. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Ja, på den här tiden så var det så att herdarna var ett väldigt, ja, men en föraktad grupp människor. Man kan läsa i judiska skrifter om dem att de exempelvis inte kunde anlitas som vittnen i en rättssak och att det var just herdarna som utgjorde det absolut lägsta skiktet i samhället. Trots detta var det herdarna som ängeln kom till och uppenbarade sig till. Och det var de enklaste och mest föraktade i samhället som fick bli de första förkunnarna om det här nyfödda konungen och frälsaren. Och ängeln säger till dem att det är det här barnet som är Messias, Guds utvalde kung. Och han ankommer som sagt inte så som världen väntade sig. Och det är också så att många judar förväntade sig och knöt sina förväntningar om nationell och social befrielse och upprättelse till just en Messias som ska komma, en kommande Messias-gestalt. Och att ängeln då knyter an till just de här förväntningarna för herdarna betyder att nu var tiden inne för denna befriare. Den här befrielsen som de har hoppats på och haft en förväntan på. Att nu har frälsaren fötts som ska genomföra befrielsen till förmån för alla människor. Och de får höra ett budskap som förändrar allting. Var inte rädda, för er är en frälsare född. Och det som sedan blir avgörande i berättelsen är ju vad herdarna gör av det här budskapet som de har fått. De stannar ju inte kvar vid sina jordar och de stannar inte upp och debatterar eller försöker förstå vad det är de precis har fått vara med om i detalj, utan i tro så säger de till varandra att nu måste vi gå och se vad ängeln har sagt till oss. Och när herdarna kommer fram så möts de av den här synen, precis som ängeln har sagt, som är enkel och anspråkslös. Precis som ängeln har berättat. Det är i krubban tillsammans med Maria och Josef som Gud har valt att låta sig finnas. I det enkla och sårbara får hedarna se precis vad ängeln har sagt. Och det är ett möte som de bara inte kan hålla för sig själva, utan det är något de berättar vidare. Vad som har blivit sagt om det här lilla barnet, och deras ord väcker förundran och tillbeden hos dem som hör det. Och vi ska avsluta med att läsa den sista versen i julevangeliet, vers 20, som säger så här att hedarna vände hem och prisade och lovade Gud för allt de fått höra och se, just så som det hade blivit sagt till dem. Och här tänker jag finns en viktig del att ta efter för oss, och det är nämligen tillbedjan. De vände tillbaka till sin vardag, till samma arbete och samma livssituation som de hade haft även innan mötet med ängeln. Men ändå är det något nytt som har tagit plats i deras hjärtan. Det de har hört och det de har sett väcker en lovsång inom dem, och de kan inte annat än att börja tillbe på vägen därifrån. Deras möte med Gud leder inte huvudsakligen till färdiga svar eller förändrade omständigheter, men det leder till tillbedjan. För evangeliet utlovar ju aldrig några utvecklade svar på våra omständigheter, och inte heller en enklare tillvaro eller ett liv fritt från mörker och smärta. Men det utlovar ett ljus och ett hopp som aldrig ska ge vika, och ett löfte om att Gud alltid kommer gå med oss. Och kanske är det just här som julevangeliet vill förmedla till oss, att det inte är främst med lösningar på alla våra bekymmer och svårigheter, utan en inbjudan till att svara på Guds närvaro med tillbedjan. För Gud är så mycket större och så mycket mer oförutsägbar än vad vi kan förstå. Han är en Gud som vänder upp och ner på alla våra förväntningar och förutfattade meningar om hur saker och ting egentligen ska vara. Från födseln i krubban till döden på korset ser vi genomgående i Jesus liv att han delar människans livserfarenheter och svårigheter. Och vi ser att han kom för att öppna upp vägen till Gud för våran skull. Och vi får i evangeliet lära känna denna Jesus som har gått före oss och verkligen vet hur det är att vara en människa. Han är en Gud som kom till de sjuka, de brustna och de sorgsna, i det enkla och ofärdiga och trasiga i oss. Och det är värt våran tillbedjan. Vi ber tillsammans. Tack Herre för att du är så mycket större än vad vi kan förstå. Tack Herre för att du är värdig all vårt pris och vår tillbedjan. Tack för det ljus och det hopp som det innebar att du kom till jorden och gav dig själv för våran skull. För att vi ska kunna få ta emot din nåd och ditt hopp och ditt ljus i våra liv. Herre, hjälp oss att vidga våra perspektiv och fästa vår blick på dig och påminna oss om vad du har gjort för oss och vad du har lovat att göra för oss, Herre. Tack för att du aldrig överger oss och att du bor i oss och att du har ett löfte om ett hopp för våran framtid. Vi vill lägga våra liv i dina händer, Herre. I Jesu namn. Amen.